Podplay.
En av de här teknikerna då, som hade hjälpt att undersöka och avdetonera bomben, inser att han känner igen konstruktionen av den här specifika bomben.
Men i övrigt så var han inte superpopulär. Han var väl inte, du vet, inte så inbjudande. Eller så är han ett geni, eller så är han en con-artist.
Okej, häng kvar. Han är inte det.
Nej, skönt att höra. Hej alla ni som lyssnar på Mord mot mord vecka ut och vecka in, eller även till dig som började lyssna just den här veckan.
Välkommen,
välkommen
in i värmen.
Verkligen. Jag heter Karin André och den andra personen här heter Anna Sandell. Och det här är alltså Mord mot mord, en podd som du och jag gör tillsammans sen lite goda 6 år tillbaka.
Ja, helt otroligt.
Helt otroligt. Faktiskt.
Hur är läget, Karin och Andrea?
Det är bra. Vi har liksom precis idag börjat realisera våran flytt på något sätt. Mm. I det att vi har börjat packa böcker då. För att vi har så fruktansvärt mycket böcker. Man glömmer ju bort hur tunga de är.
Ja, alltså verkligen. Det är ett vanligt misstag att packa för fulla lådor.
Exakt, exakt. Nej, men och sen så gjorde vi också en liten, du vet, så här, attack på förrådet. Styrde upp lite skit typ. Där nere hittar jag någonting som jag pratade med dig om bara här om dagen, det vill säga 3 stycken väldigt fina klänningar jag fick låna av dig för kanske 4 år sedan.
Spännande.
Så att de ska du få tillbaka. Hoppas jag att du har flera fester att gå på under sommaren, för du kommer ha en ny gammal garderob, kan man säga.
Så lyxigt.
Verkligen, verkligen. Du, hur mår du?
Jag mår bara bra, tack. Vi hade ju en underbar dag igår, du och jag.
Alltså, du och jag har ju haft våran stora helg.
Ja, underbart.
Vi hängde både fredags med barnen och igår på egen hand.
Väldigt mysigt.
Det var ju väldigt mysigt med barnen, men var inte så trevligt igår.
Alltså verkligen, det var underbart. Lyxigaste dagen på absolut väldigt länge.
Och det var ju också, det var ju inte bara vårens första dag, utan det var ju typ sommarens första dag.
Ja, jag skulle precis säga det. You took the words right out of my mouth.
Första dag.
Ja, det var en underbar dag. I typ hela landet, tror jag. Så att, nu var det inte bara helt Stockholm-centrerat.
Alltså, jag vet inte. Jag vågar inte tala för resten.
Jag tror det.
Men idag är det ju... Håll tummarna för er.
Idag är det ju inte sommars första dag längre.
Nej, idag är det höstens första dag.
Ja, alltså paniken.
Sommaren är very, very kort.
Den är väldigt kort. Det mesta regnar bort.
Ledin, alltså. Han vet.
Ja. Men, nej, men så jag mår bra. Jag känner mig upplyft efter en väldigt trevlig och mysig helg.
Du och jag hade ju couples massage. Våran årliga couples massage.
Exakt.
Som jag är...
Känner du dig knådad?
Det är så mycket knådad, men det är också typ, alltså, det mest intima vi gör, höll jag på att säga. Det låter ju konstigt, som att hur mycket andra intima saker gör vi. Men det är ju en djupt intim situation när du och jag blir knådade bredvid varandra.
Ja, men alltså, vet du, jag tänkte att det kändes också väldigt mycket så Real Housewives-aktigt. Today I'm treating Karin to a massage. Och sen så ligger de och snackar skit med varandra där. Liksom.
Det gjorde vi inte.
Vi snackade inte så mycket med varandra under den tiden.
Men alltså, du vet, friends who blir knådade together stays together. Och så är det med det.
Exakt så. Exakt.
Jo, du. Vi kan väl bara säga det. Alltså, typ, tack till alla ni som har hört av er angående det här liksom bonusmaterialet. Extra mot mord som vi har börjat prata om. Vi håller på att liksom, djupdyka lite grann i hur vi ska lägga upp det och var och sådär. Och vi räknar väl med att vara igång med extra mycket mord mot mord i era öron typ inom en månad, ska vi säga så?
Ja, inte allt för långt bort i alla fall.
Nej, exakt. Så att you'll be the first to know när vi vet vad vi gör, var vi gör, när vi gör det, helt enkelt.
Men exakt så.
Vi kör på nu för att vi är jättesugna på det här.
Det ska bli så kul. Jag hoppas att ni är taggade också.
Ja, verkligen. Och man får ju fortfarande gärna höra av sig om man har någon...
Självklart.
Har någon grej man vill säga. Antingen i Facebookgruppen eller direkt på Instagram eller på modmotmod@gmail.com. Du, ska vi dra igång eller?
Ja, men jag tycker vi gör det.
Jag tycker också det. Bra, gud, det är så härligt när vi är överens. Konsensus. Mm.
Okej, Karin Londré, då sätter vi igång helt enkelt.
Det är vi verkligen.
Den 10 maj 1931 föddes Robert Vance i Talladega i Alabama, USA. Han växte upp i Birmingham och hade tre syskon och en mamma och pappa. Och han verkar ha haft en så här all-American barndom, och efter high school så vidareutbildade han sig. Och 1952, endast 21 år gammal, vilket verkar då vara helt sjukt ungt, så jag vet inte om det riktigt stämmer, så tog han i alla fall sin juristexamen.
Oj!
Och det kanske är någon sån pre-law, eller du vet, de har ju sånt skolsystem som man inte riktigt förstår sig på.
Eller så är han ett geni, eller så är han en con-artist.
Han är inte en con-artist. Han är möjligtvis ett geni, för det här blev då starten på liksom en ganska framgångsrik karriär. Efter skolan så fick han bland annat jobb på Pentagon, där han var del av en grupp jurister som så här företrädde militären på olika sätt när de hamnade i
ännu mer som en con-artist nu.
Okej, häng kvar. Han är inte det.
Nej, skönt att höra.
Och efter tiden på Pentagon så tog han liksom en master i juridik, och när han fått den så började han arbeta i domstolen i Alabama Supreme Court, och sen så var han på United States Labor Department, vilket också liksom praktiserade juridik där på något vis. Och efter några år där så slog han sig in liksom på det privata spåret som advokat. Och som advokat så var han väldigt engagerad i civil rights-frågor, alltså medborgarrättsrörelsen, som ju liksom var väldigt stor under 70-talet i USA. Och han liksom spelade ändå så här... Han var liksom med och drev stora frågor i de här rörelserna liksom, i där han bodde.
Fett.
Och 1977 så var Jimmy Carter president i USA, och han nominerade det året Robert Vance till att sitta med i United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, vilket då liksom är en del av den federala jurisdiktionen.
Alltså som så är det typ högsta domstolen?
Det är typ det högsta, exakt. För jag försökte läsa på lite om det här, och det är, liksom, det är så här tätt förknippat med liksom kongressen, så att det är liksom högre upp. Alltså än de lokala domstolarna, om du förstår vad jag
menar. Tror du att det är mitt emellan de lokala och the Supreme Court?
Jag skulle typ tro det.
Vet du vad, vi bestämmer det. Ingen rättar oss. Hejdå! Ja,
ni vet alla vad vi menar ungefär. Och han var med i liksom the Fifth Circuit i 5 år, och efter det fick han istället flytta över till the 11th Circuit. Och det här handlar då om att man liksom ansvarar för olika delstater typ. Och några veckor innan jul 1989, den 16 december, så var Robert och hans fru Helen hemma i deras hus i Mountain Brook i Alabama. Och han fick då ett paket hemlevererat till liksom, sitt hus. Ett litet paket inslaget i sånt brunt paketpapper som han lyfte in i sitt kök för att öppna. Liksom han typ... Det har beskrivits som att han tänkte att det var en present som kom inför julhelgen. Och sådär. Det var det inte. För att när han öppnade paketet så triggades en klassisk liksom, brevrörbomb som låg i lådan. Och det blev liksom, en ordentlig explosion som dödade Robert med en gång. Och hans fru Helen som var i närheten blev ordentligt skadad. Men överlevde allting liksom, men med... Ganska kraftiga skador får man säga. Otroligt sorgligt. 2 dagar senare så var Robert Robinson på sitt kontor när även han fick ett paket levererat till sig. Det stod på hans skrivbord, och Robert då gick helt enkelt för att öppna det när han kom in på kontoret. Och även då detonerade en bomb som legat i paketet. Robert Robinson avled till skillnad från Robert Vance inte omgående utan avled några timmar efter att bomben detonerat på sjukhuset. Robert Robinson var även han advokat. Han var aktiv i Atlanta. Han föddes 1947 och det märktes liksom tidigt att han var ett väldigt intelligent barn. Han var duktig i skolan och var en del av den grupp svarta ungdomar som var först med att integreras i en skola som tidigare bara tillåtit vita elever. Efter high school så sökte han sig till US Air Force där han var militärpolis och sen så började han plugga vidare och då läste han först accounting och sen juridik. Och han var en av de tre första afroamerikanska personerna som någonsin gick på University of Georgias law school. Huh. Ja, han var väldigt driven liksom och var också då, precis som Robert Vance, väldigt liksom engagerad i medborgarrättsrörelsen. Han praktiserade sen som vuxen då juridik och även han var liksom involverad i politiken, vilket då Robert Vance hade varit en del också då i med att han blev utsedd av Jimmy Carter och sådär. Robert Vance hade också suttit i någon sån du vet, politisk grupp där han bodde och så. Och alltså, Robert Robinson då, förlåt?
Jag bara tänker att det liksom måste varit typ omöjligt att, eller alltså vilken skit det måste varit för de jävla barnen som fick vara liksom alltså, de första att resa till segregerade skolor typ.
Alltså så det var nog svårt. Väldigt svårt kan man tänka sig. Men så otroligt viktigt. Alltså tänk att vara liksom de första som gjorde det. Alltså vilken bana de sopade för andra. Nej men det är helt galet att tänka sig ens att det har varit så här. Nej, men så Robert Robinson då praktiserade juridik som vuxen och var då även involverad i politiken. Han var en del av City Council i Savannah där han bodde och han var då, precis som jag sa, precis som Robert Vance aktiv inom medborgarrättsrörelsen. Och det hade han varit då sedan han var ung. Han hade bland annat varit del av NAACP som står för National Association of the Advancement of Colored People där han då hade liksom varit väldigt engagerad och varit med och drivit saker och sådär. Så två brevbomber detonerade alltså inom loppet av två dagar och de här då riktade ju in sig på personer som hade ganska lika profiler men det tog inte stopp där. Strax efter kom ett paket till en federal domstol i Atlanta. Det här, jag vet inte om det var liksom adresserat till någon specifik person, men det här paketet röntgades när det kom och det visade sig då, alltså man kunde se på röntgen att det innehöll ett rör och två stycken ficklampebatterier och det stoppades därmed från att öppnas för att man liksom tydligt kunde se vad det var på röntgenbilderna helt enkelt. En fjärde bomb stoppades också innan den hann detonera, också inom väldigt liksom snar, alltså kort tidsspann. Liksom. Och den bomben hittades på NAACP:s kontor i Jacksonville och var adresserad till en kvinna som arbetade där och liksom var någon slags ledande profil helt enkelt. En, eller om det var båda av de här odetonerade bomberna, tog som hand om för att då se om man kunde hitta några spår eller vet hur man kunde förstå hur de var byggda och du vet sådär. Så de togs in på forensisk undersökning och där kunde då en liksom, bombexpert se hur den var byggd helt enkelt. Och den är då byggd så här, det är typ spikar, det är rör och du vet, det är såna här batterier och den är byggd på ett väldigt så här, specifikt sätt. Mm. De ser också att hela liksom insidan av paketet är sprayad med någon typ av svart färg. Och man vet inte om det för att man tänkte att den här färgen skulle göra då att man inte skulle kunna se igenom i röntgenbilder. Men det den har gjort i alla fall är som att den har så här inneslutit, eller alltså det finns inga fingeravtryck och det finns inga DNA-spår. Och den här färgen då tänker man, för det var som någon slags det var någon speciell typ av färg som eventuellt liksom, du vet, så här, inkapslade det eller dödade det, du vet, så här, tog bort alla spår helt enkelt. en av de här teknikerna då, som hade hjälpt att undersöka och avdetonera bomben, inser att han känner igen konstruktionen av den här specifika bomben. Han hade sett en liknande konstruktion 17 år tidigare. Och det som hade hänt då 17 år tidigare, när han hade liksom sett det här, var att den 7 maj 1972 var en kvinna vid namn Hazel Moody hemma. Hon hade hittat ett paket i sitt kök och bestämde sig helt enkelt för att öppna det här paketet. Och det paketet exploderade då och gjorde att hon fick ordentliga skador på sin kropp och i sitt öga som krävde liksom flera operationer. Hon avled inte av det här, utan hon fick bara liksom, ja, men kraftiga skador helt enkelt. Ganska snart efter att den här bomben har detonerat hemma hos Hazel Moody så ledde den utredningen till att en person i Hazels närhet kunde gripas för det här. Det var nämligen hennes man Walter Leroy Moody som spåren ledde till helt enkelt. Och även den då bomben var byggd som en, jag säger klassisk rörbomb, jag vet inte om det är en klassisk rörbomb, men den är byggd som de här bomberna sen som kom då 17 år senare, med spikar och rör och du vet så här. Och den var då enligt utredningen byggd av Walter Leroy Moody, och den var inte tänkt att detonera i hans frus händer, utan den var då tänkt att skickas till en person som ägde en bilhandel där Walter hade köpt sin bil. Den här mannen som ägde bilhandlaren då, som skulle vara mottagaren av bilbomben, hade liksom återtagit bilen av någon anledning. Han kanske inte hade betalt den troligtvis, men anledningen till att den återtogs är inte helt tydlig i det som jag har läst. Så då var liksom tesen att Walter byggde den här bomben för att hämnas på honom. Och i oktober samma år då, 1972, så dömdes Walter Leroy Moody till 5 år i fängelse. Hazel Moody beviljades skilsmässa från sin man efter det här, och du vet, var liksom bara så här, vad händer? Så Walter Leroy Moody dömdes då till 5 år i fängelse, och redan liksom inifrån fängelset, han satt bara av 2 år av sitt straff, men redan inifrån fängelset så försökte han flera gånger få resning från sin dom. Han liksom menade att det här inte stämmer, det som han hade blivit dömd för och sådär. Och bland annat så ansökte han om resning i United States Court of Appeals for the 11th Circuit, där Robert Vance då arbetade. Han fick den här resningen liksom avslagen flera gånger, så att han liksom ansåg, även efter att han var ute då, så var domen bestod liksom. Han ansågs vara skyldig till att ha byggt den här bomben helt enkelt. Det som man ändå ska säga är att Robert Vance var inte med i den här juryn som beslutade detta, och hade alltså ingenting med att Walters dom då inte, att han inte fick resning helt enkelt.
Okej.
Men FBI får då alltså en ganska tydlig idé om vem som var skyldig till bomberna som hade detonerat hos Robert Vance och Robert Robinson. Och de inledde en stor utredning liksom för att se då om de kan styrka att det var Walter Moody som hade byggt även de här bomberna. Så året efter att bomberna detonerat, i juli, alltså 1990, så greps Walter Moody och hans andra fru Susan McBride. Susan släpptes efter en vecka mot en borgen på $250,000, och hon skulle senare vittna mot Walter. Hon berättade bland annat att han både bett henne köpa och att hon hade varit med och köpt typ plasthandskar, någon typ av plastrock, en typ duschmössa. Alltså hon berättade som att de hade liksom handlat som en operationsdräkt typ. Så att han vet, skulle kunna, och att han hade på sig de här kläderna då när bomberna byggdes, och att det var därför då det inte fanns några DNA-spår på bomberna när de undersöktes. En åklagare vid namn Louis Free började bygga sitt case mot Walter Moody och gjorde liksom många och långa utredningar kring både motiv och tillvägagångssätt då med hjälp av Susan McBride. Gällande motiv till de här bomberna så finns det lite olika teorier. När han väl liksom blev prövad då i domstol för bombningarna så antogs hans ilska gentemot rättsväsendet vara motivet bakom bomberna. Alltså du vet, först att han då blivit dömd felaktigt enligt hans uppfattning för den här bomben som detonerade hemma hos honom och som skadade Hazel. Och att han sen då heller inte fick någon resning i efterhand trots att han sökte om det flera gånger. Det faktum då att Robert Vance satt i en av de här appeal-domstolarna som han fick avslag i tyckte då åklagaren styrkte hans tes att det här då var motivet. Åklagaren hävdade då att de andra tre bomberna som skickades, varav då en av mördade Robert Robinson, var ett försök att få polisen att följa andra spår än det som var det riktiga då. Åklagaren menade att Walter Moody försökte få polisen att tro att bomberna hade ett politiskt rasistiskt motiv. Ja, precis, politiskt slash rasistiskt motiv. Men det finns flera då, alltså jag bara tänker typ så här, det är intressant när man läser om de här två, Robert och Robert då, på deras Wikipedia-sida till exempel som jag har läst. Så där återges motivet för morden vara olika. På Robert Vance då så är det här som jag precis återberättade och även på FBIs hemsida så är det här motivet som återges. Men då på Robert Robinsons så står det att det är ett då politiskt slash rasistiskt motiverat mord. Det finns i olika källor, inte då på FBIs hemsida och sådär, så finns det de som säger att i en av de här odetonerade bomberna så låg det typ som ett brev inne i röret där det förklarades att det var liksom rasistiskt motiv
det var bakom terrorism, de här liksom.
Bomberna. Ja. Jag kan liksom inte säga att det var så, för att som sagt, det är lite olika i olika källor. Men han riktade ju in sig på personer och organisationer som var engagerade i den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Så det känns kanske inte helt off att liksom,
nej, alltså, det skulle finnas någon sanning bakom det. Uppenbarligen hade han ju inga problem att, åtminstone även om det var på det andra sättet, så hade han uppenbarligen inga problem att typ offra personer som var precis aktiva inom den rörelsen oavsett liksom.
Exakt. Och i en av källorna som jag har läst och lyssnat på så är det också så att vissa hävdar då att Walter Moody var en sån person som du vet blev så här fixerad vid vissa grejer. Och att Robert Vance ska ha suttit på någon slags appeal-domstol där två eller flera män blev friade eller fick resning då från en anklagelser eller dom för att ha mördat och våldtagit en vit kvinna. Och att det här då skulle också vara någon del av motivet. Jag vet inte om det finns någon sanning bakom det heller. Men det finns liksom olika teorier om varför de här bomberna skickades helt enkelt. Walter liksom fortsatte att göra allt då för att försöka hävda att han inte hade någonting med saken att göra, men efter ett liksom ganska gediget arbete där FBI, åklagarna, du vet, alla ITF, du vet, alla de här myndigheterna undersökte allt de kunde. De övervakade tydligen honom i hans cell också. Han pratade så här mycket för sig själv i den cellen, så de har liksom, du vet, hans ord som de då har övervakat. Så tycker de då att de liksom har tillräckligt mycket, tillräckligt starkt case mot honom. Och i rättegången så dömdes Walter Leroy Moody på fler än 70 olika åtalspunkter och dömdes då till 7 livstider i federalt fängelse. Senare, alltså typ några år efter, senare på 90-talet, så prövade även en domstol i Alabama Walter Leroy Moody för mordet på Robert Vance. Och det är ju det som är i det amerikanska rättsväsendet. Man kan inte typ göra någon sån double jeopardy. Alltså du vet, man kan ta samma fall både i den federala domstolen och i den lokala domstolen, om du förstår vad jag menar.
Så det är som en för den här double jeopardy-grejen handlar, det är att man inte kan bli prövad för samma brott 2 gånger, men man kan det i det här fallet om det är en, alltså, om man kan typ visa så här, det här är ett federalt brott och det här är ett, vad nu motsatsen.
Jag tolkar det som det. Jag tolkar det som det, för att han prövas då i,
de måste bryta ut det
i Alabama
liksom, på något sätt.
Exakt. Ja, och jag tror att det här liksom, Robert Vanns död då ingick i de här 70 åtalspunkterna som var i den federala domstolen. Ah. Men jag vet inte. Men han prövas för mordet på Robert Vance i en domstol i Alabama. Mm. Och där döms han då igen för det. Och den, i den domen så döms han då till döden för mordet på Oj. Robert Vance. Mm.
Okej.
Okay. Så från och med 1997 då så sattes Walter Leroy Moody på death row på Holman Correctional Facility i Alabama. Och i april 2018 när han var 83 år gammal så fick han Nämen. Då sitt straff för det. Alltså Oj. Då dödsstraffet. Mm. Så sjukt. Och som jag tolkar det så har han liksom, fortsätter han då typ och var så här upprörd över att han ens dömdes för den där bomben på Hayes. Alltså du vet att han
inte
så här,
nu längre fortsätter han inte med det.
Nej, nej precis. Men under tiden han avtjänade sitt straff så då fortsatte han liksom att så här,
att
det verkar inte som att, ja det verkar inte som att han någonsin liksom har erkänt sin skuld nej. I de här fruktansvärda liksom bombningarna.
Oh.
Så det var morden på Robert Vance och Robert Robinson och brevbomberna till domstolen i Atlanta och NAACP's huvudkontor.
Shit!
Ja.
Vad sjukt. Sjukt. Ja, verkligen.
Ja. Och jag har läst då om det här på Wikipedia, på FBI's hemsida. Jag har också lyssnat på diverse poddar, Forensic Files som heter Deadly Delivery och en podd som heter One December from Murder och avsnittet heter Walter Leroy Moody. Den heter ODFM, podden då. Jag har också läst Robert E. Robinsons minnessida på School of Law på University of Georgias hemsida. Så jag läst en artikel på CBS News som heter Alabama Executes Oldest Inmate in Modern History. Och till sist så har jag läst en artikel med som heter Why My Dad? Judge Recalls Father's Legacy as Bomber's Execution Nears på al.com. Calm, som då är med Robert Vance son som då är domare och heter Bob Vance.
Mm. Tack snälla.
Tack.
...1960 var staden McAllen som ligger i Rio Grande Valley i södra Texas som många andra i samma områden. Det här är lite av en segregationstema idag kan man säga.
Okay.
Nej, men det var då en, liksom, en väldigt segregerad stad. McAllen är en gränsstad och befolkningen är alltså typ uppdelad på liksom, angloamerikaner, alltså folk med europeisk, brittiskt, engelsk och liksom nordeuropeisk bakgrund och de med mexikansk eller annan latinamerikansk bakgrund. Och alltså du vet, det är verkligen så som det känns som att det liksom uppmålas i populärkulturen och det kanske också uppenbarligen då var en vanlig grej att det var så här två olika sidor av järnvägsspåren typ.
Ja.
Alltså du vet, den lokala poolen var whites only. De latinamerikanska barnen fick typ bada i kanalen för de fick inte bada i poolen med de vita barnen.
Mm.
Och möjligheterna på de här olika delarna i de här olika delarna av staden skilde sig förstås väldigt mycket åt. Och det var då som sagt supersegregerat, men någon som kunde röra sig mellan och var väldigt omtyckt i liksom båda delarna var Irene Garza. Hon var liksom uppvuxen på den liksom latinamerikanska sidan av järnvägen. Men hennes familj, hennes föräldrar hade startat en, alltså typ en tvätteri, en kemtvätt liksom, som gick väldigt bra. Mm. Och de hade väl gjort en klassresa helt enkelt. Och sen hade de bytt sida av stan typ. Okay. Så hon var också, alltså det är ju fruktansvärt, men hon var typ liksom ganska white passing, tillräckligt white passing för att vita skulle tycka att så här, du får typ vara i våran pool. Alltså är ju som sagt fuckad period av historien, och inte minst den amerikanska historien. Men så hon liksom rör sig mellan de här delarna av den här väldigt segregerade staden på ett ganska liksom sömlöst sätt, typ.
Fattar.
Ja, men hon, du vet, hon var till exempel den första latinamerikanska tjejen som fick leda drillflickorna på McAllen High School, typ. Men det betydde inte att hon inte liksom fortfarande hade, alltså det var inte som att hon bara lämnade sitt tidigare område bakom sig heller, om du fattar.
Liksom. Nej, nej.
Hon var väldigt omtyckt av många och var liksom förstås älskad av sin familj och sin släkt. Hon är en ganska stor släkt i McAllen och runt omkring. Hon var väldigt nära sina föräldrar Nick och Josefina. Hon var också liksom framgångsrik. Hon vann Miss All South Texas Sweetheart 1958. Hon blev den första i sin familj att gå på college och typ, alltså att graduate med. Hon var, och sen så gick hon på Pan American College där hon blev homecoming queen. Och så pluggade hon till lärare. Och när hon pluggat färdigt så fick hon jobb på en lågstadieskola i ett av McAllens mest socioekonomiskt utsatta områden. Och typ, alltså hon var bara, du vet, a great person. Typ. Hon la sin första lön på att köpa kläder och böcker till barn som inte hade. Hon var också väldigt vacker. Hon var liksom lite tjusig, skulle jag säga. Och hon var också populär bland killarna. Men hade nog inte riktigt hittat sin person än. I mitten av 20-årsåldern så dejtade hon runt för att liksom försöka stadga sig. Men det var inte helt lätt. Så hon var född 34. Så 1960 är hon. Hon har nog inte... Jag kommer liksom börja i våren 1960 och då har hon ännu inte fyllt 26. Men trots att hon hade alla de här sakerna going for her så var hon ganska blyg och osäker. Liksom. Hon, eller det var i alla fall så hon, det kanske inte var så hon uppfattades av andra, men det var så hon kände själv typ. Men hon upplevde också att hon liksom, höll på att blomma ut. Alltså att hon kom allt mer till sin rätt. Att hon typ vågade göra saker hon inte hade vågat göra innan. Och det var någonting hon tackade sin tro för. Hon var nämligen väldigt, väldigt djupt troende katolik. Och hennes kyrka, Sacred Heart Church, hade blivit som ett andra hem. Och där hade hon blivit ett välkänt och omtyckt ansikte. Som djupt troende var påskhelgen förstås en big deal för Irene, och lördagen den 16 april 1960 var påskafton och Irene hade tillbringat den med att förbereda en äggjakt för sina småkusiner.
Mm.
Framåt kvällen lånade hon sina föräldrars bil för att vid 6:30 köra till Sacred Heart-kyrkan för alltså, att bikta sig liksom. Senare samma kväll blev hennes föräldrar allt mer oroliga för Irene hade inte kommit hem. Och när de körde till kyrkan för att leta efter henne var den enda bilen som stod kvar den som hon hade kört dit. Morgonen efter anmälde Irenes pappa Nick henne som saknad till polisen. Sen går det 2 dagar och sen hittas en av Irenes skor vid en vägkant. Dagen efter hittas en svart handväska på ett fält vid en väg och det ser ut som att den liksom har kastats ut ur en bil i farten typ. Och i den här väskan så hittar man då Irenes körkort. Och alla poliser som finns tillgängliga och många civila med, de börjar liksom söka igenom området runt McAllen där Irenes tillhörigheter har hittats. Man letar till fots, till häst och till och med flygplan. Man har dykare som söker igenom kanalerna. Man följer upp de hundratals tips som kommer in. Och det handlar om allt från samtal från någon som utger sig för att vara Irene och vara kidnappad, vilket visar sig vara en total hoax liksom. Till en servitris som säger att en gäst har erkänt mordet och hotat med att döda henne härnäst. Den här gästen säger senare att han hade druckit för mycket tequila och bara skämtade. Klassiskt skämt. Man intervjuar alla som bor runt kyrkan och man pratar med alla som var i kyrkan på påskafton för att det var liksom verkligen fullt hus. Och många hade också sett Irene där. Men ingen hade sett när hon lämnade. Så att man liksom så här, alltså du vet, man återskapar så här kön till biktbåsen typ. verkligen person för person. För att verkligen prata med alla som var där. Men det blir liksom, alltså ingenting ger någonting. Man hittar ingenting. Utan det är istället en slump som gör att Irenes kropp till slut hittas. För en man ringer till polisen torsdagen veckan efter hon försvunnit. Eller hon försvann då på lördagen och det här är torsdagen. Det har alltså gått 5 dagar. Han promenerar ut med en av stans kanaler när han då ser något flyta i vattnet. Och när han kommer närmare så inser han då inte bara att det är människas kropp. Utan han förstår direkt att så här, det här är Irene Garza liksom, som alla letar efter. Det blir hennes svågers uppgift att identifiera hennes kropp. Och det gör han på bårhuset senare samma dag. Innan han liksom verkligen så att du vet bara springer ut ur rummet. Typ. Det är en total chock för hela den här familjen såklart. Irene har 2 blåtiror och ett stort blåmärke som täcker hela ena sidan av huvudet. Och dödsorsaken var strypning och det fanns indikationer på att hon kanske hade varit död. Alltså lite kortare än vad hon hade varit försvunnen. Liksom att hon hade varit levande någon tid efter att hon försvunnit. Hon var påklädd förutom sina skor och sina underkläder. Det fanns ingen teknisk bevisning på kroppen eller runt platsen när hon hittas. Alltså, hon ligger ju i vatten och man vet ju inte hur länge hon har legat då. Men det finns inga fingeravtryck, inget hår, ingen typ av DNA eller så. Och när man utökar sökområdet runt kanalen så hittar man ett fotavtryck i leran. Men det går liksom inte att se. Alltså, och det är inte tillräckligt bra för att se vad det är för sko eller ens hur stor den är exakt. Det man kan se att det är en mans sko liksom. Och så hittar man också i ungefär samma område hjulspår och vad som ser ut som släpspår. Och från det så drar då polisen slutsatsen att det nog är där som Irenes kropp har slängts i vattnet. Och att gärningsmannen var just man, en ensam man, eftersom det var släpspår just, med tillgång till bil. I kanalen hittar man också ytterligare intressanta bevis. Och exakt vad man hittar skiljer sig åt i olika medier. För vissa vissa källor menar att man hittar en kandelaber. Och att den kandelabern kan kopplas till kyrkan. Men den nämns bara i vissa fall. Så det är lite liksom oklart helt enkelt. Men det jag vet att man hittar, det som alla säger, är att man hittar som en liten typ diabildsprojektor. Och när polisen går ut och efterfrågar om någon vet något om den här liksom lilla projektorn så kliver någon fram. Det är en man som heter John Fate. Och han heter då Father John Fate. Eftersom han var alltså präst då i Sacred Heart-kyrkan. Och han var också någon som polisen hade haft anledning att prata med redan tidigare. För han var den som Irene hade biktat sig för den där kvällen när hon försvann. Han var alltså den sista människan som polisen hade kunnat bekräfta sätta Irene i livet. Och den här John Fite, han var då 27 år gammal, smal med hornbågade glasögon och han var på tillfälligt besök i kyrkan i McAllen. Han gjorde ett år av pastoral training där, vilket passade ganska bra för att han kunde predika lika bra på engelska och på spanska. Men i övrigt så var han inte superpopulär. Han var väl inte, du vet, inte så inbjudande. Han var nog ingen liksom riktigt varm präst, om du tänker. Han höll sig lite grann för sig själv, kan man säga. Och han var alltså en av dem, som jag förstår det, som just lyssnade på när församlingsmedlemmar biktade sig. Den där, alltså det var liksom fullt påskrace i kyrkan. Och om man valde hans kö så blev man lite besviken. Du vet sådär när man väljer fel kö. Hans kö gick långsamt och folk som stod i hans kö berättade för polisen att det verkade som att han tog långa pauser. Typ. När polisen pratade med John berättade han efter ett tag att han hade hört Irenes bikt men att han inte hade hört den liksom i biktbåset. Och som jag förstår det så verkar det som alltså, de har pratat i något slags privat rum och huruvida det är ett privat rum längre bak i kyrkan eller i en separat byggnad är lite oklart typ. Men han har i alla fall pratat med henne då liksom face to face, inte i biktbåset utan och ett, liksom ett privat sammanhang, och det här var absolut inte någonting som var okej, om du tänker. Utan det här var någonting som de högerprästerna verkligen reagerade på och var såhär, så ska man inte göra, men så hade han i alla fall gjort. Och han sa att det var för att hon ville inte att någon riskerade att någon skulle höra det hon skulle, ville berätta typ. Så därför typ sa han att de kunde göra det liksom. När poliserna förhörde honom så frågade de vad som hade hänt hans glasögon, för de noterade då att han hade bytt ut dem han haft tidigare. Då sa han att han hade råkat ha sönder dem eftersom han hade liksom en dålig vana att pilla med sina glasögon när han lyssnade på, alltså när han var satt i bikten liksom. Polisen frågade också var han hade fått alla rivsår på händer och armar ifrån, och då sa han att han hade glömt sina hemnycklar och varit tvungen att klättra in via balkongen. I samband med det hade han alltså rivit sig. Polisen var helt enkelt misstänksam mot John Fite, men han hade liksom inte så mycket att gå på. Han sa typ att den här projektorn eller den här bildvisaren hade han tappat bort, och typ någon gång sedan han kom till McAllen, och han visste inte när, och han visste inte vart den hade tagit vägen. Och han sa ju då förstås att Irene Garza helt enkelt hade lämnat hans kontor den här kvällen, och så var det liksom inte mer med det. Dessutom var det förstås helt otroligt att en präst skulle ha begått ett fruktansvärt våldsbrott, ett mord, mot en kvinna från församlingen i Guds hus. Det fanns helt enkelt ingen möjlighet. Det var knappt så att polisen själva trodde på det. Och kyrkan motarbetade det på alla sätt de kunde. Det här är ju en period, katolska kyrkan höll på med skit även senare. Men det här är ju verkligen en sån... Det är mycket cover-up som pågår i katolska kyrkan, yeah, helt enkelt. Men så får polisen upp ögonen för en annan händelse, då en annan kvinna blivit utsatt för våld, och som har, alltså hon har också blivit, eller hon har blivit attackerad i just en kyrka. Den 23 mars, alltså cirka 3 veckor innan Irenes försvinnande, var 20-åriga Maria America Guerra i en annan katolsk kyrka i en stad som heter Edinburgh, som ligger drygt 2 mil från McAllen. Och hon noterar då en man i en av de bakersta raderna som liknade någon hon sett studera henne från en bil tidigare under dagen. Det här var en smal man med hornbågade glasögon. Och när hon satte sig på knä framför altaret med sitt radband så attackeras hon plötsligt bakifrån. Det är en man som lägger en trasa över hennes mun och typ försöker hålla handen över så att hon inte ska kunna skrika, typ. Men hon lyckas bita honom. Alltså bita honom hårt så att det kommer blod. Och när hon gör det så liksom lyckas hon ta sig loss och fly typ. Och springer typ ut genom någon sidor skrikande på hjälp. Och hon ser inte den här mannen som attackerar henne särskilt bra. Men har liksom en känsla av att det var en präst helt enkelt.
Okej. Okay.
Hon tycker bland annat att de här byxorna, alltså att han har på sig ett par byxor som hon faktiskt då ser under attacken, och de här byxorna påminner om sådana som präster brukar ha på sig. När rykten om att en av liksom Guds män ska ha attackerat en kvinna börjar sprida sig i det här området, gör också kyrkan då allt de kan för att avliva dem. Och detsamma händer då förstås med ryktena om att Irenes mördare skulle kunna komma från kyrkan. I en annan församling i området säger en av prästerna till sina följare om då ryktena som har börjat gå om att, att Irenes mördare skulle kunna vara präst. Säger en annan präst så här till sin församling: "It's impossible that a priest would commit a crime like this. Don't speak of it. Don't even let yourselves think it."
Mm.
John förnekar också attacken på Maria America Guerra. Han erkänner att han har varit i kyrkan hon har blivit attackerad i samma eftermiddag, och att han har suttit i en av de bakersta raderna, men han har lämnat innan hon har kommit dit. Vittnen säger också att han hade ett djupt sår på handen efter den dagen. Han säger att det beror på att han fastnat med fingret i typ en kopieringsmaskin.
Okay.
Han tackar ja till ett lögndetektortest och beter sig skitkonstigt under det här testet. Alltså du vet så här, kommer med typ egna förslag på frågor som de skulle kunna ställa. Alltså han beter sig jättemärkligt. Men han misslyckas också kapitalt. Alltså testet indikerar att han ljuger både om sin skuld i mordet på Irene Garza och attacken mot Maria America Guerra. I augusti 1960 åtalas han för attacken mot Maria. Men när juryn inte kan komma överens i den första rättegången, alltså så att det blir en sån hung jury då, bestämmer han sig för att inte längre emotsäga anklagelserna och bara liksom, ja, det finns ju någon slags mellanting där man inte erkänner sin, man erkänner väl inte sin skuld, men man erkänner typ att så här, jag kommer kanske bli dömd för det här. Det är väl lite grann att man plead no contest typ till det man har anklagats för. Han döms för aggravated assault och får betala $500 i böter och that's it liksom. Efter detta tar sig kyrkan an John Faith. Alltså han skickas mellan olika sådana, du vet, typ institutioner och kloster dit de skickar in olika sådana präster som gör skit. Det känns som att de typ har ett gäng sådana. Och han typ stannar där i ganska lång tid och börjar, du vet, så här, blir typ en av ledarna på någon sån grej och jobbar med några av de här prästerna, du vet, som de mest liksom välkända gärningsmännen inom liksom de här pedofiliskandalerna inom katolska kyrkan. De är han typ med och handleder och typ bestämmer när de är redo att komma tillbaka ut i samhället och sådana saker. Man bara, perfekt. 1972, så som jag förstår det, så är han alltså på den här olika, den typen av institutioner och typ kloster från typ 1960 när det här sker till 1972. Det är så jag förstått det. Då lämnar han prästskapet, gifter sig, skaffar barn och blir försäkringsförsäljare.
Mm-hmm.
Irenes familj är då förstås rasande. Alltså kyrkan som också Irene verkligen, verkligen älskade och som sagt som verkligen var så här hennes andra hem typ. De har slutit upp kring då den som familjen tror har mördat henne och tiden bara går. Och både Nick och Josefina, alltså Irenes föräldrar, kommer att dö innan de får se någon slags rättvisa för det som hände deras dotter. Tiden går. Polisen öppnar cold case-grupper. Folk får dåligt samvete och vill inte bära på saker längre. Och 42 år efter Irene Garzas död ringer en man till polisen och berättar att han vet vem som dödade henne. Han säger då att den här mannen, hennes mördare, hade erkänt till honom när han var präst i ett kloster 1963. Nu hade den inringande mannen lämnat kyrkan så länge och ville då inte längre bära på den här hemligheten. Han säger till polisen att he told me that he had attacked a young woman in a parish on Easter weekend and murdered her. Mannen i telefonen heter Dale Tackney och den personen han pekar ut som Irenes mördare var förstås John Faith. Han säger då, alltså han blev liksom tilldelad John, alltså att handleda honom, eller vad man ska säga, när han typ kommer till ett kloster då 1963. Och enligt honom så har liksom hans chef, hans higher up i det här klostret från början sagt så här: jag vill att du tar dig an den här mannen, han har mördat någon typ. Och så att han har liksom haft samtal löpande med honom under ganska lång tid. Och han säger då att John till slut har berättat för honom att han attackerade Irene i det här privata rummet där dit hon kom för att bikta sig. Och att han band henne och satte munkavel på henne. Sen har han typ, alltså, du vet, gått ut och lyssnat på församlingsmedlemmar som har biktat sig och sen kommit tillbaka till henne, flyttat henne. Jag tror att han liksom flyttade henne till någon källare typ under en period. Och att han fortsatte då gå ut i det här biktbåset och lyssna på folk. Och senare samma kväll så flyttar han henne till något ytterligare ställe. Och han har då dödat henne genom att sätta en plastpåse över hennes huvud och bara, alltså, gå därifrån typ.
Fy fan.
Så nu har jag den här polisen, och det ska jag verkligen säga typ att polisen har fortsatt, alltså det finns både från liksom ursprungliga utredningen och även i de här cold case-grupperna, både på statnivå och, alltså både på lokal nivå och liksom state, alltså det är där de vet, de har Texas Troopers eller vad de heter, deras liksom state police, där det finns liksom människor på, som har genom alla de här åren verkligen typ velat veta vad som hände Irene och typ få rättvisa för henne. Så polisen har verkligen i många olika instanser jobbat för det här. Och snart får polisen ytterligare en präst som liksom backar upp historien. Det är en snubbe som heter Joseph O'Brien som jobbade med John under tiden då Garza dog. Och han har tidigare förnekat någon som helst vetskap. Och han typ, det är som att han ger små bitar i taget. Och till slut så bekräftar han att han har vetat åtminstone liksom mer än vad han har sagt från början. Så det finns då helt plötsligt två vittnen i den här kalla mordhistorien. Och det tänker man väl då så här, det måste väl åtminstone räcka för att åtminstone ta fallet till en sån, du vet, grand jury som man kan presentera ett fall för, som i sin tur kan avgöra huruvida det ska upp i rätten eller inte. Men den distriktsåklagaren som är verksam i Texas vid den här tiden, det är alltså tidigt 2000-tal, är av någon anledning sjukt motvillig till det här. Alltså han vill typ inte, jag vet, alltså man vet ju inte varför liksom, men konspirationsteorier flödar typ. Och han vill, han säger alltså rakt ut, why would anyone be haunted by her death? She died, her killer got away. Och typ, det är det liksom. Först dröjer det flera år innan han ens vill titta på fallet, men till slut så är den offentliga kritiken och att typ Irenes, du vet, familjemedlemmar, de är liksom supervokala och trycker på och gör allting de kan för att hennes namn inte ska glömmas och för att de faktiskt ska få, liksom, få till den rättsliga delen av det här. Och till slut då så går han på med på den här liksom grand jury lösningen, men i det, alltså i den, när fallet ska presenteras, så kallas varken Dale Tackney eller Joseph O'Brien, de här två vittnena, att vittna, eller John Fite själv heller. Och den enda från typ ursprungs, den enda som liksom var verksam i församlingen, vad jag förstår, som vittnar, är typ en person som redan från början vittnade, alltså i den här assault rättegången vittnade på John Fites sida typ. Och efter det här så bestämmer då juryn, alltså mot ett åtal liksom. Därför får Irenes familj vänta ännu längre på rättvisa fram tills den distriktsåklagaren avsätts och en ny tillträder. För det är ju väl liksom valkampanjer typ.
Ja, och, ja, ja.
Alltså den valkampanjen som är, alltså han som tar över, han går liksom till val på att han ska alltså liksom kolla på det här fallet, att han ska han heter Ricardo Rodriguez, och det är 2014 som han ställer upp i valet mot den här andra snubben och säger så här: om jag vinner, då ska jag kolla på Irene Garzas fall typ. Och han gör också det, han vinner, och i april 2015 öppnas fallet igen, och året efter, i februari 2016, grips John Fite för mordet på Irene Garza. Han är då 83 år gammal och säger sig vara oskyldig. I rättegången som följer, så alltså han, ja, hävdar sin oskuld hela tiden. Men inte nog då med att de här vittnena liksom träder fram och berättar sina historier och vad de vet eller så. Det presenteras också bevis, du vet, något brev och lite sådär, som stödjer typ de teorier som har funnits om att kyrkan aktivt har arbetat för att tysta det här. Det liksom läggs fram bevis på det i rättegången också. Typ. Den 7 december 2017 döms John Fite för mordet på Irene Garza. Åklagaren vill att han ska dömas till 57 års fängelse. Ett för varje år som har gått sedan Irenes död. Men John Fite döms till livstid. Livstid i hans fall kommer dock inte att bli särskilt långt, utan den 12 februari 2020 dör han av naturliga orsaker.
Gud.
Alltså det är sånt, de här fallen, när familjer väntar så jävla länge och det är så mycket typ i samhället som, alltså den frustrationen, den ilskan, den totala jävla maktlösheten man måste känna när man är så motarbetad av institutioner. Alltså det, och sen att det till slut ändå blir en fällande dom liksom. Och alla som är involverade är så gamla typ, alltså så här, du vet, även de här liksom Dale Tackney och de här, de är liksom 80 plus typ allihopa. Jag vet inte, det är bara, och också det här att det är så här, hon gick till sin kyrka för att bikta sig för sin präst. Och nej, det här det är vad som hände. Alltså det är, ja. Jag har läst en superbra long read på Texas Monthly. Inte av, vad heter han, Skip Hollandsworth, som vi brukar, inte av vännen Skip Hollandsworth, utan av Pamela Koloff. Och de här citaten, alltså att den här prästen i den andra församlingen sa det här om att så här, tänk inte ens tanken, typ, de är hämtade därifrån. De var väldigt, väldigt bra. Jag har lyssnat på två avsnitt av podden Solved Murders från True Crime Mystery, som heter Irene Garza Part 1 och Part 2. Jag har sett ett klipp av True Crime Daily på YouTube som heter Irene Garza Case. Texas Beauty Queen Goes Missing After Going to Confession. Det är så himla... Det är så tydligt typ. För att tidigare var ändå alla tidningsartiklar formulerade så att det var så här Texas Beauty Queen, och sen så typ du vet, de som är nutid är typ så här Texas School Teacher. Att man bara... Hon fick vara någonting annat också. Nej, men, och sen så har jag läst en tidslinje från CNN och förstås också då på Wikipedia. Så det där var mordet på Irene Garza. Ett sånt cold case som till slut fick sin lösning typ. En så... klen tröst förstås, men ändå ja, så starkt typ.
Ja. Ja, Karin, tack för den här veckan.
Tack till dig, Anna. Tack till er som har lyssnat.
Vi hörs nästa vecka. Ja, men tack alla ni.
Mm. Vi hörs.
Hej då!
Hej då!
Play, en del av Power Media.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.